vilken sång. Jag hade hört den förut. Fantastisk. Wow. Underbart. Du såg glädje där bak din sten. Fantastiskt. Halleluja. Kan du säga wow? Underbart. Innan du sätter dig ner, och sitter du ner blir det här lite mer besvärligt, så kan du bara vända dig och ge dem den som du är där jämte en skicklig kläm och säga: underbar Jesus. Halleluja. Tack ska ni ha, ungdomar. Det här var bra alltså. Det var skickligt bra. Tack Katrine att du kom idag. Halleluja. Är ni glada? Är det något liv i menigheten? Det var inte. Är det något liv i menigheten? Underbart, halleluja. Fantastiskt härligt att höra. Det är alltid kul att höra pålysningar, för då får man ju del av menighetens liv så där, som pågår. Härligt, det är mycket som är på gång. Underbart och härligt att höra Jarl berätta om ekonomin. För den beskriver ju ändå det livet som har varit i siffror, va? Och det är underbart. Vilka härliga rapporter alltså. Gud är god. Och jag förstår att det går bra för menigheten ekonomiskt. För den är så generös, va? Du vet, när du är generös så det bara förlöser någonting. Och den här menigheten har alltid varit generös. Mot mig och mot många, va? Och jag är så tacksam till Gud för det. Det är aldrig några så här. Jag hörde en man som var ute och präkte. Och det här var lite längre tillbaks. Och så kom han ju då till kassören efteråt och skulle få liksom som honorar. Och då tittade ju kassören på, han var ju så deprimerad, vet du, och tittade på honom och sa: ja, vad hade du tänkt att du skulle ha för det här då? Och då säger predikanten så här: ja, men vad tycker ni att jag är värd, så? Och då säger ju kassören: ja, men något ska du väl ha i alla fall. Och den tanken har jag aldrig mött här, utan det här är bara så härligt. Tack Jesus för det. Underbar Jesus. Amen. Jag skulle vilja att du följde med mig här till Efeserbrevet 2. Så ska vi öppna upp med ett bibelord där. Och jag tror att det är mycket härliga ting på gång. Och vi ska få nåd av Gud att fånga upp någonting som står i den här versen här. Och något som för mig är väldigt, ska vi säga, aktuellt, och också någonting jag strävar efter verkligen. Och det står så här i Efeserbrevet 2, vers 10. Ty hans verk är vi. Och nu kan man leka lite med ord här, och det ska jag göra. Alltså inte verk med e. Säger ni verk med e? Är man har ont någonstans? Ja, där skriver ni bra där. För hans verk är vi. Alltså vi är inte hans huvudverk. Jag har som verk, säger man ibland. Men det är inte vad Herren tänker på. Att vi är hans verk. Utan vi är hans verk. Halleluja. Och det betyder att vi tillhör honom. Vi är hans verk. Vi är skapade i Kristus Jesus. Till goda gärningar. Som Gud har förberett. Och på norskan står det. Som Gud har lagt färdige. Alltså, jag vill tala till oss kvällspredikant, va? Och det blir ju långt möte också, så det blir ju kväll så småningom. Men jag vill tala till oss om just det här begreppet, de färdiglagda gärningarna. Du vet, ibland så ställer man upp, så man skapar konflikter. Alltså det, jag kallar det ibland för förkunnelsefinesser, va? Man skapar konflikter där inte konflikter trängs. Man ställer upp gärningar emot nåden till exempel. Och så säger man, ja men jag vill bara nåde, va? Inga gärningar. Och så lägger man in en konflikt där som egentligen är helt onödvändig. Därför att Gud har skapat dig till gärningar. Amen. Jesus säger i Uppenbarelseboken, jag har sett dina gärningar, säger han. Så att gärningarna, när vi lägger dem där de ska ligga. Jag förstår ju mycket väl, och jag hävdar med bestämdhet att man blir inte frälst av gärningar utan av nåde. Men genom nåde så kommer vi ha många gärningar. Och Jakob, han säger ju så här, ja men du kan ju visa dig din tro, men jag kan genom mina gärningar visa att jag tror. Så gärningarna är ett uttryck för mitt liv med Jesus. Amen. Halleluja. Inte för att jag ska få ett liv med Jesus, utan för att jag har ett liv med Jesus, så kommer det gärningar ut i mitt liv. Och de gärningarna som jag då talar om, det är de enda gärningarna som jag egentligen vill hålla på med. Det är de färdiglagda gärningarna. Alltså Gud var den som uppfann Ikea, va? Och så har han den broder, inte, kanske inte broder, men i alla fall Kamprad. Han har då upptäckt den tanken att man kan prefabricera saker. Alltså man kan lägga till rätta för kunden så att kunden får ett paket med den där möbeln. Men den måste sättas samman. Och då har han tjänat miljarders pengar på den här idén. Väldigt, väldigt smart gjort. Därför att han har på det sättet tjänat mycket genom hanteringen och logistiken och sådär, va. Så när du köper en Ikea-möbel som du ser någonstans, den där vill jag ha hemma, så kommer det hem ett paket, va? Och det är färdiglagt. Och allt du tränger att göra är att sätta samman det här och bröder och systrar, följa instruktionerna. Och ja, det där har jag problem med. Det första jag slänger är instruktioner. Jag bara slänger det, väl. Det här fixar jag, vet du. Och då, jag går alltid i vinst, vet du. Jag får alltid skruvar och muttrar över. Oj, det är perfekt. Han har lagt in lite extra muttrar här åt mig. Men det är ju så att den glädjen vi då kan känna när vi har fått sätta samman den här möbeln och satt upp den, den är ganska god egentligen. Och vet du, Gud kommer aldrig att göra allting själv, utan han vill att du ska vara med i det här. Och därför så sätter han samman saker åt oss. Det kallas för det färdiglagt, men vi får vara med och sätta ihop det hela. Och det där gärningarna kommer in, att jag får gå i de färdiglagda gärningarna. Och det är det som är så spännande när vi får upptäcka det. Vi har också upptäckt att vi har gått i de icke färdiglagda gärningarna. Ja, just det, ja, det har vi gjort. Ja. Jag menar, det är ju väldigt underbart att när man ska åka bil, att det finns en väg där, va. Det är ju så fantastiskt att du kan ha en jättefin bil, men har du ingen väg så får du problem, va? Men så finns det ju de som tycker så här, nej, vi behöver ingen väg, vi bara kör på, va? Det blir ju så omständigt, va? Det blir ju så besvärligt allting. Och vägen lägger man innan man åker. Det är kanske lite svårt för er här i Norge att förstå det där. Men alltså, åka över till Sverige för att se att där har man ju vägar, va? Det har ni här i Norge med. Det är ju så jättefint det har blivit nu. Det gick väldigt snabbt att komma ner här nu. När de här vägbyggena börjar bli klara. Det blir ju så fint när det blir klart. Det tar lite tid då. Jag har rest i Norge i snart 30 år, vet du. Det tar lite tid, va? Men när det blir färdigt så är det så fantastiskt. Halleluja. Och det är mycket mer utmanande att bygga vägar i Norge än i Sverige. Det vet vi ju. Så det kostar ju väldigt mycket mer och så. Men det är fantastiskt när vägen är där. Vi har ett namn som är över alla andra namn. Och han kallar sig själv för vägen. Han säger, jag är vägen. Och det ligger i vad han gör. Han har gått före. Han har stakat ut kursen. Han har lagt vägen. Du och jag får nåd att gå på den här vägen. Och det är ju en gärning. Eller hur? Det är en rörelse, en bevegelse. Och idag så vill jag tala till dig om just det här. Hur jag upptäcker de färdiglagda gärningarna. Alltså hur kan jag upptäcka? Vi vet ju alla, det här vill jag ha. Jag vill leva i Guds förberedda gärningar. Jag vill leva där. Jag vill komma in i det livet. För då vet jag, där bär jag frukt. Där blir det välsignelse. Där blir det bäst för Stefan. Och där liksom känner jag att, här flyter det på. Jag vill ju det. För jag vet också det motsatta. Jag vet precis det. Och när man hamnar där, man känner så här, fy alltså. Allt blir besvärligt. Allt går emot. Och det är bara jobbigt allting. Så vi har ju en erfarenhet av båda de här tingen. Och Jesus säger, jag vill hjälpa dig att hitta de färdiglagda gärningarna i ditt liv. Vill du höra lite om det idag? Ja. Hur kommer vi in i det? Ja, vi ska titta på det. Vi ska ta ett exempel här. I Johannes evangelium kapitel 21 så har vi ett härligt exempel på hur det här fungerar. Nu står det så här. Bara för att ge en liten bakgrund. Det är ju det här handlar ju om disciplerna, lärjungarna. De har ju då hamnat i det här läget som du och jag gör också ibland. De är mellan två saker. De har en erfaring av Jesus. De har levt med Jesus. Och de har, i 3 års tid har de vandrat med honom. Det har blivit en rutine för dem. Det har liksom varit en livsstil och så vidare. Nu har Jesus dött, men han har också uppstått. Men de har inte riktigt fattat det här, va? Så de är liksom i så här icke-picke-pö, bodde på en ö, va? De visste inte riktigt var de var någonstans, va? De var i ett vakuum. Har du varit i ett vakuum någon gång, va? Det kan vara ganska tärande och ganska besvärligt också. För man vet vad man har haft, men man vet inte vad man ska komma in i riktigt. Och även om Jesus hade förklarat det här för dem och sagt till dem vad som skulle komma, vad som skulle hända, så fick de inte ihop bilden, va? De fick inte till det riktigt, därför att för dem var ju, och det känner vi allihop, ingen av dem kunde ju i sin vildaste fantasi tänka att det skulle bli sånt som apostlärningarna sen beskriver. Alltså det var ju över alla deras tankar, va? Så att det hade ju inte hjälpt om Jesus hade förklarat allt i detalj. Det hade ju ändå inte gått in, därför att de befann sig på en plats de inte kunde ta emot det. Så är det med dig och mig också. Och vi ska vara lite glada också att inte Gud visar hela bilden på en gång. För då hade du aldrig gått iväg, va? Då får du och kära någon, va? Skulle jag bli missionär i Japan, va? Åh nej, va? Jag som inte ens vill åka utanför sockengränsen, va? Jag får ångest när jag lämnar 50-skyltarna, va? Och så har Gud så här ett stora plan. Jag tänker på mig själv, jag växte upp på en liten plats, va? Väldigt liten. Och jag hade en kompis som heter Håkan. Det är ju inte hans fel. Men så... Och du säger, varför hade Håkan till kompis? Ja, men det fanns inte så många andra kompisar man kunde ha, va? Och det fanns en jänte som alla var kära i den där lilla bygden där, va? Och så vidare, va? Men hon var ju så stygg, va? Det liksom gick inte att, så jag kunde inte bli kär i henne. Jag fick ju hitta Marie, va? Så jag fick något fint, va? Men hur som helst då, det var liksom väldigt litet allting där, va? Och så vidare. Men jag trivdes väldigt bra där. Det kostade mig där. Det var härligt. Man hade sin bensinstation. Det fanns ett flipperspel man kunde spela. Och så där. Vi hade allt vi behövde, va? Det fanns en skoaffär, så kunde man köpa skor. Och där i skoaffären så fanns det en liten hylla med fotbollsskor. Då kunde man köpa ett par fotbollsskor där. Perfekt, va? Jag hade allt jag trängde där. Och jag hade ett garage där jag kunde fixa med mina bilar och mina mopeder och motorcyklar och allt sånt där. Oh, livet var underbart. Och jag och Håkan, vi gick i blodspakt med varandra. Det är helt säkert. Vi skar blodspakt med varandra. Så vi lovar varandra på heder och samvete att vi aldrig ska lämna denna plats. Och sen kom Jesus in i mitt liv. Och det första han gjorde, det var att ta mig ifrån den platsen. Jag har besökt den platsen jag växte upp i en gång. Har jag besökt den efter jag blev frälst och mötte Jesus. För att mitt liv blev annorlunda. Mitt liv, jag har rest över världen. Jag har gjort ting jag aldrig skulle kunna drömma om. Men prisat vare Gud att jag tittar tillbaka på mitt liv. Att inte Jesus talade om det för mig då när jag satt vid mina mopeder och höll på där. Därför jag hade inte kunnat tagit emot det. Jag hade inte klarat det. Men idag när jag ser det, halleluja, prisat vare Gud. Vet du, jag har ätit mat som jag aldrig trodde jag någonsin skulle kunna äta. Alltså min mat bestod av mammas köttbullar. Det var min mat, jag tyckte om det. Köttbullar, potatis, lingons, det säger ni inte här. Tyttebärsylt, va? Och sen, det var vad jag åt ungefär, va? Sen träffade jag Marie, vet du. Marie, hon hade bott utomlands. Hon hade bott i Israel, va? Hon var en riktig sån traveler. Så mötte hon mig, vet du. Halleluja, med mina köttbullar. Hon fick lära mig att äta lite annan mat. Och nu har jag ätit mat, vet du. Så, åh, kära någon, jag tänker, vad är det här för något? Är den verkligen död, den här som ligger på tallriken? Skulle aldrig, för jag var lite trång så här i mitt sinne. Men tack och lov så att Herren liksom steg för steg har lett mig vidare. Och jag har fått uppleva någonting. Han visste, jag visste inte. Men han visste. Och så kan det vara med dig och mig. Att vi har en vår begränsade bild av verkligheten. Den behöver inte vara dålig. Men den är inte den hela verkligheten. Och det är därför som Herren bara ger oss steg för steg. Skritt efter skritt. Och hjälper oss här. Och det är fantastiskt. Säg det är fantastiskt. Här har vi de här bröderna här, vet du. Deras erfaring av Jesus, den var ju den att de hade vandrat med honom. Och då så var de i det vakuumet där. Att de visste inte riktigt vad de skulle göra. Och då står det så här i vers 3 här. Simon Petrus sa till dem, jag ger mig ut och fiskar. Och då sa de andra, vi går också med dig. Då gick de ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus där på stranden, men lärjungarna visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem, mina barn, har ni något att äta? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Då kastade de ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Nummer ett. De färdiglagda gärningarna kommer till dig där du lever ditt liv. De färdiglagda gärningarna kommer till dig där du lever ditt liv. Var levde de sitt liv någonstans? Ja, det var ju precis där de var, där och då. Och så får ju Peter den här briljanta tanken. Jag går och fiskar. Alltså, du tänker så här. Varför tänkte han så? Jo, men det var mycket enkelt, va? Därför att han var en fiskare. Och så tänker fiskare många gånger. Jag tror jag går och fiskar. Det har jag aldrig tänkt själv. Därför att jag är ingen fiskare. Jag tänker inte till mig. Jag går inte säga till Maria. Maria, jag tror jag går och fiskar lite här idag. Då ska hon bli chockerad. Va? Vad sa du? Skulle du gå och fiska? Så? Du har ju inte gått och fiskat hela ditt liv. Därför att jag växte upp på den här lilla platsen. Där fanns ingen plats att fiska. Vi var inga fiskare. Men här, om du växer upp på kusten, i västkusten i Sverige eller västkusten i Norge, och så, då vet du ju det. Det är ju väldigt naturligt. Det är ingen som blir chockerad när man säger, jag tror jag går och fiskar idag, gumman. Jaha, men det gjorde du ju igår med. Det är ju det man gör när man är fiskare. Du säger så här, men det var väl inget andligt det där. Nej, men jag har ju inte sagt att det skulle vara andligt. Det var ju inte, det var ingen sån här grej. Han gick bara och fiska. Varför fick han det? Därför att det var naturligt för honom. Och det är punkt nummer två, punkt nummer ett. Du vet, jag vill visa att jag har lite punkter sådär. Jag har ju kört en helg bara utan sånt, va. Men jag vill visa att jag har lite sån strukturerad förkunnelse också faktiskt. Men det första, det är inte för att jag behöver det. Men det är så bra det här, förstår du. De färdiga, nummer ett. De färdiglagda gärningarna kommer till dig där du lever ditt liv. Och därför, min vän, behöver du sluta fred med där du lever ditt liv. Förbanna inte den platsen du lever idag. Därför Herren, han har färdiglagda gärningar åt dig där du lever ditt liv. För många människor går omkring och längtar hela tiden någon annan plats där de inte befinner sig. Hur ska Gud kunna välsigna dig på en plats där du inte är? Han skickar ner värsta välsignelsen. Aha, alltså du var inte där. Du var bara där i ditt hode. Du var där i ditt hjärta och din tanke, din dröm. Men du vet att du kan ju inte bara där i din dröm. Du är ju inte i din dröm. Du är ju där du är. Och du säger, men jag vill inte vara där jag är, säger du. Jag trivs inte här. Men Gud ger dig de färdiglagda gärningarna där du befinner dig i ditt liv. Då kommer de till. De befann sig ju här. Och då nummer två. Rör dig i en riktning som känns naturlig för dig. Det var ju väldigt naturligt för Peter att tänka, jag går och fiskar. Och jag har ju mycket fantasi, som du vet. Så jag tänker mig in, varför fick han den idén för? Jo, men han tittar på sina kompisar där, va. Där sitter ju gänget, va. Hur kul är det att sitta där, va? Alla är lite smådeprimerade, nedstämda. Och liksom, nej. Nu kör jag sådana här finska låtsånger. Nej. Och liksom deppigt allting, va. Och jag tror det var någonting i det där. Du tänkte själv, Thomas hade äntligen kommit med bland grabbarna. Han ville ju inte vara med första gången som Jesus hälsade på dem. För han var ju så deppig. Han missade ju mötet då, så han ville inte vara där. Så fick de komma och säga till honom. Och det var en stor grej runt det där. Och sen har du de andra bröderna. Har ju Bartolomeus, va. Vem är det, säger du? Ja, men det är ju en av lärjungarna. Va? Är det en av lärjungarna? Ja, det är precis så. Vet varför de flesta inte ens vet att Bartolomeus var en av lärjungarna? Därför han säger ju aldrig någonting. Han är den där tyst i klass. Han säger ingenting, va? Han bara finns där, va? Hur kul är det att sitta där, va? Bartolomeus, säg något. Och så har du Filippus, va? Han som inte fattar någonting, va? Visa oss fadern. Och Jesus bara, hur länge ska jag stå ut med er, säger Jesus. Jag har ju sagt det, har ni sett mig så har ni sett fadern. Aha. Han satt där också, va? Och så har du Thomas är liksom lite suicidalt lagd och så, va. Vi kan gå och dö, det är ingen idé med någonting, va. Och då tänker jag någonstans att Petrus, va, han liksom, nej, jag går och fiskar sen. Jag tror jag går iväg och fiskar. Det är bättre än någonting än bara sitta här och deppa, va. Och så är det så underbart med den här kompisar. Vi går också med. Så här har du gänget, va. De är på väg nu att faktiskt tillsammans med den helige ande skriva historia. Om det bara ett par dagar, va, så är hela deras liv ändrat, va. Och nu ser du de här den här dagen. Nu ska de här, tänk att du ser det här gänget. De kommer att gå i centrum här i Skien eller i Porsgrunn. Vart är ni på väg? Nej, jag ska gå och fiska. Det är klart att de får ju ingen fisk när de har den här hållningen, va. Och då är det aldrig någon som flickar in det här, va. Att liksom, man får lite problem med det här. Därför att man säger så här. Ja, men han fick ju ingen fisk heller. Han gick ju fel. Men du förstår, rör dig i en riktning som känns naturlig för dig. Därför att jag har upptäckt det i mitt eget liv. Att det steg jag först tar är inte riktigt Guds steg. Men någonstans i det steget så ligger det skjult det steget som Gud hade tänkt. Då så de färdiglagda gärningarna någonstans, de ligger i där någonstans i den här riktningen. Men det första kan verka verkligen skuffande, därför att det blev inte riktigt som jag tänkt. Men då ska du hålla modet uppe. Därför att i själva bevegelsen så händer det någonting. Du bryter ett dödläge. Det är någonting där som du bara bryter ur där på något sätt, va. För att bara sitta på kammaren och fundera och tänka. Man blir så deprimerad. Då är det faktiskt bättre att gå ut och fiska. Då får du ju lite vind på dig. Och du får ju i alla fall lite naturupplevelse. Du får ju någonting annat än att bara vara i det där jobbiga vakuumläget. Jag går och fiskar så här. Väldigt briljant idé. Och så står det. Och den natten fick de ingenting. Och då är det alltid någon sån här liksom. Nja. Det ser ju den går. Kan jag aldrig ha gett dig iväg härifrån. Varför ska du gå ut? Det är typiskt dig, Petrus. Du får sitta här och fiska kallt också. Fy. Den natten fick de inte ingenting. På morgonen. Står Jesus på stranden. Och tittar på dem. Halleluja. Och jag bara älskar hela den här grejen, va. Därför att det står Jesus och tittar på dem. Och det första han säger till dem så här. Bröder. Har ni fastat och bett? Har ni flödat i anden? Har ni gjort det? Vet du vad han säger? Är ni sultna? Har ni ätit någonting? Han låter ju som värsta mamman, alltså. Gutten min, är du sulten? Det var en standardfrågan från min mamma varenda gång jag kom hem. Gutten min, hon var ju svensk. Är du sulten? Jag var ju alltid sulten, så att hon hade alltid förberett allting. Hon hade ju sina köttbullar där färdigt, ett års produktion. Så här. Det var ju bara att slänga fram. Är du sulten? Så han börjar med att möta ett fysiskt behov i deras liv. Och ibland så gör vi Jesus så fruktansvärt andlig, va. Så han blir ett spöke, va. Och det var ju det de trodde när han kom första gången. Ett spöke. Och då var ju tvungen Jesus att säga, jag är inget spöke. Ta på mig, känn på mig. Jag är Jesus. Mina barn, är ni sultna? Och då har ni någon mat? Nej. Har ni fått någon fisk då? Nej, vi har inte fått någon fisk. Och då säger Jesus så här. Kasta ut nätet på högra sidan. Nu har det gått politik i fisket här, va. Släng ut det på högra, va. Det fattar ni väl själva. Att ni får ingen fisk och slänger på vänster hela tiden, va. Det går inte, va. Över med det på högra. Jag tänker så här, va. De här båtarna som de hade vid den där tiden, det är väldigt små båtar, de är inte speciellt stora. Jag har sett utgrävningar och sett vilken storlek det är på dem. Det var inga stora båtar. Och hade jag varit fisk, va, vilket jag inte är, Men alltså, jag inser någonstans att nu är vi på djuren igen, så du kan lägga till i din lista där att om jag hade varit en torsk till exempel. Nu fanns det ju inga torskar i Nesels sjö, men jag varit en torsk. Har du tittat in i trynet på en torsk någon gång? Har du vad är det? Alltså det första som slår dig när du tittar in i fiskens ansikte, det är ju inte intelligens, va? Nej, det där är intelligens. Nej, fiskar är inte speciellt intelligenta, va? Delfiner möjligtvis, va? Men annars så är de inte så här supersmarta. Så de simmar ju inte ner under båten och tänker, nej du, de slänger ut på vänster. Här tänker jag inte åka in i någon nät. Alltså. Det gör jag. Nej, det finns gränser för vad jag gör. Jag simmar in till... Åh, nu kom den ner på höger. Ja, men då åker vi in här. Så, det är inga fiskar som håller på och tänker så. Det är ingen större fåkäll, förstår du, i de där båtarna. Det är bara kanske 1,5-2 meter mellan relingarna här. Så att den kommer ner där och så kommer den ner där. Det är inte en jättestor fåkäll. Och då tänker man så här, vad gör det för fåkäll? Vet du att i Norge så kastar man alltid ut noten på höger sida. Det fick jag reda på av fiskare. Jag känner några fiskare. Man gör det. Och då har man spårat det tillbaks till det här. Jesus säger, kasta ut på höger sida. Så det har blivit en tradition. Man slänger ut noten på höger sida. Så drar man runt båten så. Men det är en annan preken för en annan gång. Nu vill jag bara ta den här tanken. Att när Jesus kommer till dig. Så kommer han med en ny tanke. Ibland så kan man göra samma sak egentligen, men på en liten annan måte. Och ibland missar vi det övernaturliga därför att det känns så naturligt det här. Det är ingen större dramatik i det här, men det är någonstans i det här. Jaha, vi slänger upp på höger sida. Okej, då gör vi det. Därför att han som står på stranden, genom hans stämme så upplever vi att det är någon lite, det är en skillnad på det han säger och det vi sitter och tänker på här. Och så då gör vi det bara för att han säger det. Och när han säger det så fick de en våldsam fångst den här dagen. Halleluja. Det började inte så bra, men det blev fantastiskt bra. Och det slutar inte heller med att de fick en fiskfångst, va? Utan det fortsätter ju här, va? Halleluja, kan du säga halleluja? Så punkt nummer 3, va? Det är, var öppen för en ny tanke. Och ibland, förstår du, kanske det är den stora kampen. Den stora fighten, att vi liksom är ibland så blockerade i sinnet. Därför vi har varit kastade ner på vänster sida och det ska vi göra. Min farfar gjorde det, min morfar gjorde det. Vi är vänsterkastarna här, vi kastar på vänster sida. Och så kommer Jesus och säger, nej men du kan kasta ut nätet, men gör det på höger sida. Nu vet inte jag vad det står för i ditt och mitt liv. Jag frågar Herren ofta, Herre, vad är höger sida nu? Vad betyder det i mitt liv? Det betyder inte att jag ska göra något annat. Men jag kanske kan göra det jag redan gör på ett litet annat sätt. Halleluja. Kan du säga halleluja? Så nummer 1. De färdiglagda gärningarna kommer till dig där du lever ditt liv. Så förvänta dig inte massa tilltal om hur du ska fånga valar ute på Grönland. Du har ju aldrig varit borta på Grönland. Utan Herren talar till dig om saker som rör ditt vardagsliv. Där du lever, där du är. Och det är därför som du är en kvinna. Så talar inte Herren till dig som om du vore en man. Va? Du är ju en kvinna. Nej. Och är du en man så talar Gud till dig som om du vore en man. Jag får aldrig några feminina. Liksom så här. Liksom byt färgen på ditt rouge, va. Jag får inga sådana, jag vet knappt vad rouge är för någonting. Va? Eller jag får inga sådana grejer. Utan jag får liksom byt olja. Va? Vi byter liksom kammaxeln. Byt sådana här manliga grejer får jag. Va? Jag får nästan alltid mina tilltal utifrån sådana saker. Och det kommer du också få utifrån där du lever ditt liv. Och då gäller det då att liksom vara öppen för en ny tanke. Där i mitt vardagsliv. Halleluja. Kan du säga halleluja? Amen. Åh, kasta ut på högra sidan. Så gjorde de det. Så fick de en våldsam fångst. 137 fiskar. Släppa i land. Och så har vi ju Petrus. Han är så underbar, Petrus. Därför att då säger Johannes till honom. Det är Herren där. Det är Jesus. Och direkt när Petrus får såna här grejer. Då vill han ju alltid bada, va. Han ska ju alltid ut i båtar. Så fort. Har du tänkt på det? Han har någon slags tics där, va. Att han liksom. Ja, är det Jesus? Då måste jag ut i båten. Han är så speciell, Petrus, där, va. Jag bara älskar det, va. Att, jaha, är det Jesus? Då ska vi bada. Det är liksom går direkt, va. Vissa gillar så Hammondorgel musik när de upplever att det är Jesus. Men inte Petrus. Han vill bada. Oh, halleluja, ut i båten här, va. Amen. Varför badar du, Petrus? Jesus. Och det är så fantastiskt här, tycker jag. Därför att det är så mänskligt och så gulligt på många sätt. Och mitt i allt det där så är det liksom historia som skrivs. Va? Det är fantastiska saker som kommer att hända nu. Och så han där. Men jag måste bada lite först också. För då står det så fantastiskt här. När Johannes då sa, det är Herren där. Aha! Då hoppar han ut. Men först så tar han på sig kläderna, va. När jag ska bada, då tar jag av mig kläderna, va. Nej, inte han. Jag ska bada. På med kläderna. In i vattnet. Och så står det så här. Till båten var nära land, va. Men Petrus, måste du ge dig ut och bada? Vi är ju nästan framme nu. Det är Jesus, bada. Måste bada nu. Det bara gick igång så här. Ska bada. Jag tycker det är så underbart, va. Jag kan tycka se de andra bröderna. Du ser ju där. Du ser ju Thomas eller någon annan. Sitter med flytväst och visselpipa. Typiskt svensk, va. Om du tar med en svensk på missionsresan eller på var du nu ska åka och så här, han kommer att komma med flytväst, säkerhetsbeskrivningar, han kommer liksom han har allting täckt i sin försäkring och så vidare, för Sverige stavas säkerhet, va. Det ska vara säkert, va. Man föds med cykelhjälm på huvudet i Sverige, va. Du ska sova så har du en hjälm istället för sovmössan, va. Det är helt otroligt. Petrus visste inte hur man stavar till det där med säkerhet, va. Utan han bara flyger ut i vattnet där. Eller in i vattnet. Och plaskar runt där. Och så ser du lite längre fram så har Jesus gjort en eld där. Och så sitter de där vid elden. Det sitter 11 stycken. Nu var de väl i och för sig kanske bara 10 då. Men en var ju borta. Så sitter 10 stycken torra lärjungar. Och en blöt, va. Nybadad, va. Och Jesus är så underbart. Jesus är så, han bara är i det här, va. Han kommer inte förmana Peter. Var du nödvändigtvis tvungen att hoppa i och bada där? Jag tror Jesus tycker det var morsomt, va. Han tycker det var liksom, det är så här livet är, va. Vi är olika och vi gör olika. Så sitter de där och nu ska Jesus tala till dem. Och så talar Jesus till Petrus. Och så vet du vad som händer. Älskar du mig mer än dessa? Den är två dubbelbetydning. Vi vet ju inte riktigt vad man pratar om. Älskar du mig mer än dina kompisar, dina disciplekompisar? Eller älskar du mer än dessa fiskar du har fått? Det beror lite på vilken typ du är, va. Älskar du mig mer än lönekontot, va? Älskar du mig mer än framgången du har fått? Älskar du mig mer än de där tingen? Eller kanske älskar du mig mer än de här andra som du har omkring dig? Det beror lite på var man befinner sig. Du får tolka det hur du vill. Och Jesus säger, älskar du mig? Ja, det gör jag, så. Och där så öppnar alltså de färdiglagda gärningarna för Peter blir nu uppenbarat. Petrus, nu ska du gå in i det som jag har planerat för dig. Mig veteligen så är det sista gången Petrus fiskar på det där vanliga sättet. För nu börjar ett nytt typ av fiske för honom. Nu ska han in i det som var tänkt från begynnelsen. Men låt oss spåra tillbaka till denna. Alltså vi ser ju det nu. Vi har ju läst apostlarna, han står upp och predikar och allt det där. Och så vidare. Men hur började det den här dagen? Jo, det började med att Petrus får en tanke som är väldigt naturlig för honom. Jag går och fiskar. Det händer inte så speciellt mycket. Sen möter de Jesus. Och då kan ju någon tänka så här. Ja, men var det nödvändigt att de skulle behöva göra allt det? De kunde väl ha mött Jesus direkt, va? Fixat med. Men det är inte riktigt så det fungerar. Den där resan var viktig för dem på något sätt. Så då var de tvungna att gå den där vägen och så gick de där. Och där i de här olika stegen på något sätt, där fanns också ett gudomligt steg, en färdiglad gärning som var tänkt för Peter. Och så kommer han in i sin hänsikt med sitt liv. Halleluja. Kan du säga halleluja? Du förstår, ibland så missar vi det övernaturliga för vi föraktar det naturliga. Det där kan du skriva upp alltså, för att det var väldigt bra sagt. Vi missar ibland det övernaturliga därför att vi föraktar det naturliga. Därför att du måste känna en ting. Jesus är i hela ditt liv. Han är i allting, va? Och han håller inte på att säga, ja men du vet, det där är andligt och det där är inte andligt. Och det där. Nej, han säger allt det här. Allt är, när jag är i Kristus så är hela mitt liv Kristuslivet. Och jag var så frestad, Runar, och bara lyfta fram det här med Molly, va? Får jag ta lite om Molly här, va? Vi kan ju inte avsluta, vi måste ha lite mer djurgrejer här, va? Och det, för du som inte har hört mig så, när jag fyllde 40 år, så det är länge sedan. När jag fyllde 40 år så bara sa jag att det skulle vara så kul att ha en egen häst, va? Och jag gillar ju sån här grej, va? Så att jag har en egen häst. Så där hörde ju Marie det där. Hon hörde ju det att jag sa det. Hon vet ju att jag gillar sånt där. Så hon gick ju då och fixade då någon slags insamling. Så på min 40-årsfest så fick jag pengar så jag skulle kunna köpa mig en häst, va? Man hade till och med tagit med en häst och sprang runt där på festen. Och så. Men det var inte den hästen jag köpte. Och så då fick jag ju den där. Pengar, jag hade pengar att kunna köpa. Så jag sa, åh, var det en dyr häst? Den var inte speciellt dyr. Den kostade bara 20 000. Så det var ingen speciellt dyr häst. Hon var ju gammal, Molly, vet du. Ja, jag har många präkningar om Molly, va? Men hur som helst, efter festen då så skulle jag gå och köpa den där hästen, va? Och då var jag också pastor i menighet. Vi hade precis startat en menighet. Och så där, va. Och då kom det en medlem i menigheten så där lite och var väldigt sån, gick till mig och sa, du köp ingen häst nu för de där pengarna, va. Gör något bra för dem istället, va. Gör något bra. Och då kände jag, det bara slogs här, va. Jag kände, nej, jag kan ju inte bara köpa en häst liksom. Vilken pastor håller på så och köper hästar och rider till kyrkan liksom. Jag blev plågad faktiskt. Det var jobbigt för mig. Jag kände så här, men det är ju inte andligt att göra sådana grejer. Utan jag ska ju satsa de här pengarna på mission till Helsingfors, va. Så jag var riktigt ansatt på något sätt, va. Och jag tänkte, så jag ville hålla på där gick nu. Sen ringde då var på den tiden var Ulf Ekman på banan. Så han ringde till mig då. Och sa, Stefan, har du köpt någon häst? Och han var väldigt fri, va. På såna här grejer, va. Så har du gått och köpt den här hästen? Nej, jag vet inte om det är riktigt läge för det, va. Jag hade pratat in mig själv i någon sån här andlighet, va. Och så tänkte jag, hade ju tänkt så här, ja, men man kan kanske evangelisera med hästen, va. Du vet, man håller på, va. Så jag tänkte sätta upp liksom en dekal på rumpan på hästen, va. Rider för Jesus eller något sånt där. Jag höll på där, vet du. Det var dum, stackars Molly, va. Hon vill inte liksom, hon var ju bara häst, va. Ska jag dra in henne i det här och göra det något liksom, så att det blir okej, va. Och då så säger han, bara hjälpt mig där, så, vad har hänt nu då, Stefan? Vad har hänt? Jag hör ju på dig, va. Att är det någon som har pratat med dig? Så, ja, kan man säga. Så. Och då så sa han, vem har pratat med dig? Ja, det var en som kom och så. Tyckte att jag inte skulle köpa någon häst. Och då säger, jag kan inte säga exakt hur han sa det här för att jag vill inte. Men han sa, strunta i den. Mm. Strunta, det var en kvinna. Strunta i den där. Det är inte hon som ska ha hästen, det är ju du. Det är du som har fått den här. Du har fått pengar. Jag har ju varit med och gett dig den här hästen. Köp en häst nu om det är det du vill ha. Och det vart jag lite fri där, va. Så gick jag och köpte den här hästen, va. Och denna lilla Molly, hon var ganska stor i och för sig. Denna häst var Molly, va. Hon var ju 20 år gammal, va. Hon var ju liksom en hon var väldigt skicklig häst. Det visste vi inte egentligen, men som han berättade för mig. Det tog han till hennes första tävling, va. Kära, vad hände med dig, Molly, va? För innan gick hon här kutryggig så här, va. Och så tänkte jag liksom, hon dör ju när som helst där. Men så kommer vi till tävling, vet du, med de här ljuden som är och slamringarna och hästtransporter och sånt där, va. Då bara var något som vaknade henne, vet du. Helt plötsligt blev hon liksom, hon blev drottningen där, va. Bara, så gick hon och vann hela tävlingen, vet du. Och det var ju inte liksom en farttävling, en dressyrtävling, va. Ganska svåra saker. Så vann hon det där. Så det var fantastiskt att se vad som fanns nedlagt i den där Molly, va. Hon hade varit med om många olika saker som inte vi kände. Så att hon hade massa saker i sig. Hur som helst då. Vi köpte den där hästen, va. Och vilken välsignelse hon blev för oss, den där Molly, va. Ja, men så hon var Jesus i hästform, va. Alltså det helt makalöst vilken välsignelse hon blev för oss. Inte visste vi att vi skulle gå igenom vår största tragedia som vi som familj någonsin har varit med om. Vår äldsta dotter döde från oss och hennes två yngre systrar, alltså Sandra då, som hon hette, det var ju deras idol, va. Hon var så vacker och var så tonårstjejerna såg ju upp till henne med allt vad de hade, va. Och så döde hon, va. Alltså det bara slog in som en bomb, va. Och då men då hade vi Molly, vet du. Och Molly blev ju de här tonårstjejernas stora själasörjare, va. Så de kunde ju gå till henne där och liksom, jag vet inte, det finns någonting med tjejer och hästar som vi män inte förstår, va. De har någon slags relation där, va. Som jag såg på mina tonårstjejer också. Bara det var ju fantastiskt, va. Och de som kom till mig så många år senare säger, pappa, tack för att du köpte den där hästen där. Därför att hade vi inte haft Molly när Sandra försvann, det vet jag inte hur. Då hade vi ju gått ut och bara rusa oss och hamna på allt. Men nu hade vi ju stallet och vi hade ju Molly som vi var tvungna att ta hand om. Hade vi inte haft henne så vet jag inte hur det hade gått för oss. Helt fantastiskt. Jag har mycket att berätta runt det. Jag ska inte göra det. Men i alla fall, det är bara en fantastisk välsignelse för oss. Det visste ju Jesus. Han visste ju det, va. Han vet ju allt, va. Så han visste ju att de behöver någon sån där i den där familjen vid den här tiden och så vidare. Sen blev ju Molly fler hästar. Till slut hade vi ju 4 hästar. Det var mycket hästar, kan jag tala om för ett tag där. Men den där Molly, det var hit jag ville komma. Den där Molly då, va. Sen tog vi föl på henne, va. Oj, det kan man göra, vet du. Oj, asså. Kan man göra sånt också? Ja, vad hände, va? Oj, så tog vi föl på henne, va? Tog vi föl på henne, va? Och då tog vi från en väldigt... Vi tog en väldigt liksom meriterad hingst då, som var väldigt meriterad. Så man köpa lite säd från den då, så kommer det fantastiskt. Kommer på posten, vet du. Hej Molly, ta på dig något fint här nu, för nu ska du vara med om det härligt här. Det var ju inget härligt alls, det var ju bara rent tekniskt nästan. Så då tog vi föl på henne, va. Och när vi tog det fölet så fick vi en jättefin avkomma på henne. Och då så tränade vi upp den där hästen där. Och så var det så här att våra tjejer då, va, våra tonårstjejer, de växte ju upp, va? Det gör man ju då. Man blir ju äldre, va. Då hade vi den där, Orlando kallar vi den där, efter den här skådespelaren. Så Orlando hette han, va. Och så sålde vi den. Fick ganska bra betalt för den. Och för de pengarna kunde, alltså vår äldsta dotter då, alltså, som var kvar i livet. Då kunde hon köpa sin första lägenhet, va, med de pengarna. Så då köpte hon en lägenhet. Och den lägenheten där. Den växte ju pris och sådär, va. Så hon hade den några år. Så sålde hon den till sin lilla syster som var nygift då. Så sålde den lägenheten och fick ju loss en liten summa, ganska mycket pengar. Fick loss för den lägenheten. Och när hon sålde den lägenheten så kunde hon köpa sig sitt första hus. Och de har ju 3 barn och liksom inte så stor. Hon har utbildat sig och så vidare. Men på grund av att vi hade de där pengarna så kunde hon köpa sig ett fint hus, va. Sen så bodde ju hennes lilla syster kvar där i lägenheten ett tag. Och sen då så ökar ju priset ännu mer på lägenheten. Så nu har lilla syster köpt ett jättefint hus för de här pengarna. Som Molly har dragit in, va. Det börjar med Molly, va. Halleluja. Så, och vi pratar om det hemma. Denna fina gamla häst, va, som kom in i våra liv. Den har hjälpt oss. Hon har varit själavårdare. Hon har varit ekonomisk. Hon har investerat. Hon har hjälpt oss med de sakerna. Och då tänker jag så här. Vad lätt det hade varit för mig. Att bara liksom ta mig ur det där på något sätt. Men Jesus visste att Stefan, det ligger en färdiglagd gärning här för dig längre fram här. Och vågade du vara öppen för en ny tanke? Det var ju grundläggande väldigt naturligt för mig att tänka. Alltså, hemma hos oss, det kom in alla möjliga djur där, va, hela tiden. Va. Marie säger så här, jag vågar ju knappt släppa iväg dig på någon möteserie. För du kommer ju alltid med en liten hund som du har fått av någon. Eller du, jag får grejer hela tiden, vet du. Så det är inget konstigt i vår familj. Det är inget märkligt. Oj, jaså, står det en häst här ute? Jag berättade om Daisy till exempel. Den beställde jag ju lite grann när vi var på ett seminarium uppe i Uppsala. Satt vi där, jag och Marie. Så ringde jag på den. Och så ringer en av våra döttrar och säger, mamma, det står en papegoja här inne i finrummet. Någon har ställt en papegoja. Då hade jag sagt, du kan gå in och ställa den där bara. Är det något som tillhör oss? Är det pappa nu igen som har... Och så tittar Marie på mig. Och så, jag vet inte vad det här är, sa hon till mig. Är det här djävulen eller som håller på så skickar in en massa djur i våra liv hela tiden? Eller vad är det för någonting? Så är det för oss. Så det var inte något märkligt att det kom en häst. Va? Det var inget stort på det sättet. Så Gud använder det där på något sätt. Stefan är intresserad av det där. Så då kör vi den vägen. Va? Och så är det med dig också. Du har ju dina intressen. Du har dina vänner. Du har ditt liv och så vidare. Där någonstans där. Så kommer Gud att plantera någonting. Och i det där så finns något övernaturligt också. Och det såg vi med Molly. Och vilka predikningar jag har haft på grund av denna Molly. Vet du. Hon ska ju kunna ta arvode från mig. Va? Därför att, jag menar, det har kommit så mycket av det här. Och det började där bara med en tanke som sen blev ett etablerat liv. Och vi är så otroligt tacksamma för det hästlivet som vi har fått haft med våra tonårstjejer. Så otroligt. Vi tänker inte ha en pappa som är ute och predikar hela tiden och alltid i stort sett borta. Och så har vi det här gemensamma i vår familj vi håller på. Och det är så morsomt och det är så härligt. Och det är så välsignat. Halleluja. Var öppen för en ny tanke. Orkar du en sista punkt? Jag vet att du ser lite trött ut. Orkar bara en sista punkt. Be Jesus att hjälpa dig med dina egna fördomar. Be Jesus hjälpa dig med dina egna fördomar. Kommer du ihåg det här? Natanael. Som var satt under trädet. Eller stod under trädet. Det är ju Natanael. Han fick ju namnet Bartolomeus. Det är utifrån det som vi har Bartolomeus. Men det är ju egentligen Natanael. Men han pratade inte mycket heller. Och när han väl pratade så var han ganska fördomsfull, va? Så kommer han säger hans kompis där och säger, du, eller var hans bror, va? Så kommer han och säger, du, vi har mött Jesus. Och då säger ju Natanael, kan något gott komma från en porsgrund, va? Det beror lite på var du växer upp någonstans. Kan något gott komma från Nazaret, va? Han var så fördomsfull, vet du. Så han tänkte, kommer han från Nazaret? Nej, det är ingen messias där. Det kommer inga messiaser därifrån. Det är ju notodden. Det kommer ingenting gott därifrån. Kan något gott komma från Nazaret? Och så möter Jesus honom. Och då är han ju så skön här. Var det Filippus eller vad var det som var där? Jag går inte upp och kollar. Men vi säger att det var Filippus. Ja, men kom och se Natanael. Kom, vi går dit och kollar lite. Och så möter han Jesus och säger, du, jag såg dig under trädet där du satt. Och du är en person som är utan svek. Wow. Det är bara helt tagen, va. Och hela hans liv är förvandlat och han blir en del av lärjungarna. Fantastiskt. Men han var fördomsfull i utgångspunkten. Och nu sitter du och tänker, men jag är inte fördomsfull. Ja. Tills dess att någon kommer in med burka här och sätter sig och prisar Jesus, va. Hon har tagit med hela tyggarderoben med sig och satt över huvudet, va. Och du tänker, det där, vet du, det är ju djävulen som kommer in här. Och då tänker vi ibland att vi är så fria, va. Jag tänker själv personligt, Stefan, du är fri på vissa områden. Men sen har du andra områden, du är inte speciellt fri. Du är ganska fördomsfull ibland, Stefan. Och mina fördomar blockerar nya fräscha tankar från Jesus. Det står i Johannes 4, det står så här, att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Och jag tycker det är fantastiskt att han liksom sa att jag måste gå därifrån. Inga andra judar gick den vägen. Utan man gick alltid runt Samarien. Man gick inte igenom Samarien, för att det fanns en etnisk konflikt här. Det var en kulturell barriär som Jesus bara, han bara sparkar in den där barriären. Och så går han genom Samarien, och det gjorde inte judarna. Men på grund av att Jesus inte var så fördomsfull, så träffade han på en kvinna som i sin tur tog liksom Jesus till sin egen stad. Och hela staden blev frälst på grund av att Jesus inte var så fördomsfull. Och ibland är vi ganska fördomsfulla. Och det gör att det blir begränsat för hur Gud ska kunna leda oss. Va? Jag ska avsluta med det här. Nu måste jag gå upp och titta på bibelorden här. Titta här, vet du, han håller på ett eget liv där. Det är ju fantastiskt. Va? Halleluja. Jag ska bara avsluta med det. Här är Petrus igen, va? I Apostlagärningarna 10. Och vi kommer rakt in i själva berättelsen här, i själva synen som han fick. Men det går tillbaka till att han var sulten, och sen stod han uppe på taket och lagade mat. Och när han stod och lagade mat där, så fick han se en syn, va? Han såg himlen öppen i vers 11 här, och något som liknade en stor linneduk komma ner. Det var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och den fanns alla slags fyrfota djur, kräldjur, himlens fåglar och allt det där, va? Och en röst kom till honom och sa: stig upp, Petrus, slakta och ät. Och Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Du förstår, det här var ju otroligt dramatiskt egentligen. Därför att nu står de på en plats där evangelium ska gå ut till hedna folken. Och Gud hade tänkt att bruka Peter i det här. Peter skulle bli använd av Herren i det här. Men han var först tvungen att bli fri från sina fördomar. Då kan man tänka, men han har ju inga fördomar. Han var ju fylld med den heliga ande. Liksom. Han hade mycket fördomar. Det är ju uppenbart när vi ser det här. Därför att, sättet varpå Jesus hjälper honom, det är att ge honom en ganska märklig syn. Det kommer ner en linneduk med massa kräldjur, sånt där som du spiser varenda nyttår, sånt där som du älskar, du bara slaskar i dig krabbor och räkor och humrar och allt. Sånt där låg i duken där, va. Och Petrus bara sa: bort, aldrig att jag äter något sånt där. Jag har aldrig äter grisfötter och såna här grejer. Aldrig, jag kan inte göra det. Och då säger Jesus: när det jag har förklarat för rent, det ska inte du förklara orent. Och sen när han står och begrundar, tre gånger kom den här duken ner. Och när han står och tänker på vad denna syn måste innebära, då knackar det på dörren där nere. Och då står det män ifrån Joppe, alltså staden de var i. Och de var ju hedningar, va? De var ju icke-judar. Och så står de där och så har liksom Gud rört vid dem. Och Petrus, han går med dem. Och när han går med dem får han förkunna evangelium för dem. Och så blir de fyllda med den heliga ande. Och så avslöjar Petrus vad han har fått vara med om. Han säger nämligen till om det här. Och det är lite längre ner i vers 28. Ni vet att det är förbjudet för en jud att umgås med hedningar eller besöka dem. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Det kom inte ner några människor i duken. Det kom ner räkor och krabbor. Men Gud talar inte om räkor och krabbor. Han talar om hur Peter såg på andra människor. Och Gud ville visa honom: du ska inte se på människor som om de vore andra klassens människor. Du ska inte se på människor att de är oheliga och orena. Utan jag kallar alla människor för heliga och rena inför mig. Ingen är oren eller ohelig inför mig. De är älskade av mig. De är mina barn. Vare som är jude eller hedning. Och så där fattar Petrus. Han fattar budskapet. Jag tror så här, vänner, att Petrus åt aldrig några krabbor, va. Han åt aldrig något sån typ av mat. För det var inte det som var budskapet. Utan budskapet var: Petrus, du har problem hur du ser på människor. Och därför kan inte jag bruka dig nu, för jag ska sända dig till dem som du har problem med. Så jag måste sätta dig fri nu. Så då skickar den in en chock treatment här. Va? Och då vet jag, det här sitter vi uppe i Norden. Jag menar, Gud behöver inte skicka ner en räka framför dig och du får den. Utan det är ju andra grejer som kommer ner. Vad skulle ligga i din duk? Vad tror du skulle behövas från Jesus att skicka ner i duken som ska synas för dig? Jag tänker mycket där på mig. Jag tänker, vad finns i den duken som Jesus vill visa för mig? Ja, inte det räker i alla fall. Eller krabbor. Eller humrar. Eller grisfötter. De slaskar i mig, inga problem. Jag kör under tung och tal, inga problem. Jag är helt fri där. Men det finns andra ting som jag kanske inte ens är bevisst om idag. Kanske inte ens vet om det. Utan jag tror att jag är jättefri till dess att det kommer ner en duk från himlen med liksom massa såna här provocerande saker, va? Kan du säga halleluja? Det här var bra. Och Herren vill hjälpa dig och mig där. Alltså jag är ju, du kanske inte tror det, va, men jag är ju svensk, va? Jag känner mig mer som norsk. Jag är ju mer i Norge än vad jag är i Sverige. Jag älskar att vara här. Det bara är så bra, va? Men så är jag väldigt svensk också. Väldigt begränsad i många ting. Jag älskar det här svenska liksom. Kaviar och... Det är ju norskt också i och för sig. Men det är Kalles kaviar. Nu är det ju ett norskt bolag som har köpt det. Så det är ju inte ens svensk längre. Men vi är ju stolta. Kalles kaviar. Och du är ju norsk också. Men du med din brunost, va? Vi liker det, va? Och så har Gud... Finnerödja heter platsen. Där jag växte upp. Finnerödja. Vet du var ordet kommer ifrån? Jo, det är för finnarna kom in och röjde. De röjde upp så man kunde bo där. Finneröja. Det är därför jag har det här med finnarna, va? Och så tänker jag så här, va? Jag har ju liksom varit över hela jorden, va? I stort sett. Inte så mycket Latinamerika och så, men med många platser på jorden. Och jag har ju mött människor som jag tänker... Vet du... Jag har hört på lovsång, vet du. Här är ju fantastisk lovsång. Jag har hört på lovsång och tänker så här: Gud, det här kan inte du lika. Jag tycker synd om dig, Herre, att du ska behöva lyssna på det här, va. Jag tänker såna halvtoner, va. Så här, jag har varit mycket i Indien och så där, va. Han Och jag tittar på dem när de sjunger det här, va. De gråter, vet du. De är så berörda. Och jag tänker så här: vad är det för fel på dig? Jag är berörd också. Och det jag har fått tinnitus här nu. Jag tycker det är ju inget fantastiskt. Det är ju hemskt det här. Det är vidrigt. Jag träffade en, jag tror han var från Syrien och sådär. Man pratade med mig. Han här. Och jag bara känner, vad säger han för någonting? Har han en bomb i fickan? Och sen han hade sagt färdigt det där. Då bara kramar mig så här, och kramar. Och grina och grät. Då hade han uppskattat budskapet jag predikat där. Jag förstår inte det här, va. Så här, det var ingen som pratade så i Finnröja. Men jag förstår ju att han tycker att mitt språk, vad är det här för ett språk? Är det en fågel eller vad är det för ett språk? Du låter ju som en fågel. Jag kan tänka mig att han tänker så. Och så prisar jag Gud. Att Jesus är så kärleksfull på mig, va. Så att han hjälper mig med mina egna fördomar, va. Han hjälper mig med det. För hade man inte gjort det, då hade jag aldrig kommit till de här platserna. Vet du varför? Jag hade aldrig kommit på tanken. Vad ska jag dit bort och tala till de här som har någon märklig språk där bort? Vad ska jag dit och göra? Jag har ju finröja, jag har ju köttbullar, jag har ju flipperspelet, jag har ju mitt garage. Jag har allt jag behöver, jag betränger ingenting mer. Men tack vare att Jesus är den han är. Vet du vad Jesus, han älskar alla människor. Det är ju en nyhet för en del, va? Vi pratar Jesus älskar mig, han älskar mig. Jo, men han älskar också de här som kanske du har svårt ens att ta i hand, va? Han älskar dem också. Jag träffade en i Huskvarna, vet du. Huskvarna är ju så svensk som det bara går att bli. Så kom det en person där. Han var ju som direkt importerad från Saudiarabien. Och det var ju kallt. Och han gick med sina den där vita liksom lakanen. Va? Så kom han och gick där. Skällmacken. Och liksom, det är ju så svensk där, va. Så kom han och gick så här. Mitt i vägen gick han. Med sin turban och allt det här, va. Så tänkte jag så här. Du går här, va? Du passar inte här, va? Du går med ditt lakan här, va? Du har ju inte ens några riktiga kläder på dig. Så det var första jag tänkte. Vad gör du här? Gå hem. Det var min första tanke. Gå hem. Du har aldrig smakat en köttbulle. Du har en vegetariansk form, falafel. Det är inga köttbullar. Det är inget liksom griskött i den. Och tänk, varför går du där? Och helt plötsligt kommer helt grande med sig, Stefan. Stefan, jag älskar honom. Jag älskar honom. Ja, kul för dig. Men så, då säger jag så här, men Jesus, jag är en enkel bondpojk från Finröja. Jag klarar inte män i lakan, va? Jag klarar inte av det, va? Varför gör du inte det, Stefan? Och så kom hela den här grejen. Det är för att du är så fördomsfull. Jag menar, har du varit nere i Saudiarabien? Du kommer där med din polardräkt, va? Din skoterdräkt. Lycka till. Det är ju kokhett där nere. Du dör ju inombords. Så. Där är det ju väldigt praktiskt med de där. Det blåser lite här och där. Va? Får upp ökenvinden. Och lite sand och allt möjligt. Va? Det kanske inte är lika praktiskt i Huskvarna när det är 25 grader kallt. Va? Men Jesus, han är ju så skön. Va? Och faktum är ju att Jesus är ju egentligen inte svensk, va? Nej. Och det var inte speciellt mycket snö nere i Betlehem när Jesus föddes. Va? Nej, det var inte det, vet du. Utan det var snöfritt. Va? Precis som här. Utan det var på ett annat sätt. Och då tänker jag så här. Kanske är det svårare, mer vanskligt för Jesus att förstå sig på sådana som oss, va? För vi är ju märkliga människor om vi jämför med resten av jorden, va? Vi äter ju saker som de tittar på. Vad åt du nu? Blodpalt, va? Kompe. Vad är det där? Vad heter han? Ja. Smala huvud. Smalt huvud. Ja, just det. Ja, käkar fårhuvud, va? Får det vara ett öga? Biter i det, bara sprutar ut allt. Åh, gott. Vi sitter där, va? Benen växer ut som kinnkoter, va? Vad har vi som vi tycker är så våldsamt häftigt, va? Och vårat språk, va? Svenskan pratas av 0,099% av jordens befolkning. Det är otroligt. 0,00099%. Tala svenska, vet du. Så jag tänker nog att den här arabbrodern där, han representerar väldigt många fler än vad jag gör då. Med min liksom svenska, va? Och mina Alfred och Emil och allt det där, va? Men han representerar miljontals, mångmiljontals människor. Så frågan är, vem har rätt att vara fördomsfull? Jag eller han? Alltså jag går igenom såna här processer. För jag tycker ibland inte om, jag vet jag har plikat alldeles för länge nu. Men jag tycker inte om mina egna reaktioner ibland. För jag tänker så här, Stefan, varför gör du så där? Varför har du den hållningen? Nu kanske du tappar liksom, du tyckte att jag varit liksom granne med Gud här hela helgen, va? Nu är jag nere liksom, nu är jag demonisk. Men i slutet på mötet kommer jag bli människa. Och därför jag tänker bara så här, varför gör du så? Jo, därför att vi är alla fördomsfulla, därför att vi alla har levt i vår kontext, va? Men den kontexten, det är inte hela verkligheten. Och Herren vill hjälpa allihop av oss att bli fria. Amen. Halleluja. Sen är det ju väldigt mycket bättre att vara skandinav. Men det är en annan sak. Men. Amen. Amen. Halleluja. Underbar. Helt rätt där, broder. Det gick snabbt att få upp den. Tack gode Gud för Jesus. Jesus älskar alla barnen. Alla barnen på vår jord. Röd och vit och gul och svart gör detsamma, har han sagt. Ja, Jesus älskar alla barnen på vår jord. Halleluja. Det är ju elektrikersången där. Röd och vit och gul och svart, det gör detsamma, har han sagt. Sätt ihop det bara. Halleluja. Amen. Låt Jesus hjälpa dig med dina fördomar. För då, när vi får nåd och bli fria där. Det räckte för Petrus att få en syn från himlen. Sen blev han löst i sitt hjärta. När det är där var det färdigt. Halleluja. Jag måste bara avrunda lite vackert här. Att det är fantastiskt att uppleva det där. Uppleva just att man ställs inför någonting. Det här tog tag i mig, va. Det här blir jobbigt för mig. Får jag avsluta med bara en kort grej här? Nej, Simas. Bra. Ja, det är bra. Vi hade konferens hemma och härlig konferens och härliga människor. Men alla människor är ju härliga på sitt sätt, va. Och så var en broder där, va. Han är ganska nyfrälst, va. Men han hade levt i rus hela sitt liv. Han gått på amfetamin och kokain och sånt. Och det hade ödelagt hans käke, va. Nu, så han blev frälst när han var 63 år gammal. Och hela sitt liv, bara att han hade överlevt var ett mirakel, va? Skulle varit död för länge sedan. Men hans käke var liksom uppfrätt utav den här amfetaminen. Så han såg förfärlig ut, va? Alltså han såg inte ut. Du vill inte möta honom, va? För att du tänker du får jobbigt att sova på natten, va? Så han var lite sån, va? Men han hade upplevt Jesus, va? Så det bara lyste i ögonen på honom, va? Och han var så glad att han mötte Jesus, va? Och så kom han med menigheten och bli mötesvärd där och så att hjälpa till. Och så. Han var den bästa möte. Han var ju så trofast, va? Han hade inget jobb. Så han var jätteglad. Han kom på alla möten och sådär. Så satt han ju där och var mötesvärd. Eller han satt stod då. Och så, då hade han en konferens, va? Då fick vi en hel del nya människor som kom, va? Som inte vanligtvis kom till våra möten, va? Och då hände någonting med de som var i menigheten. Då. De tyckte, blir lite så här, hoppas de inte blir jobbiga för de som kommer nu och så där, va. Så, men då blev det så att han blev mötesvärd längst ut vid dörren, va. Så de första de mötte alla besökare, det var honom då. Och då, det blev jobbigt, inte för de som kom, utan det blev jobbigt för vårt folk. Va? Så då kom någon till mig och sa, Stefan, Vi kan ju inte ha honom stå där ute och välkomna folk. Underförstått, då kan ju folk tro att vi alla är såna här. Han skrämmer ju bort folk den här. Ja, men han har ju blivit frälst. Han vill ju tjäna Gud. Ja, men ändå. Så kan ställa dit någon som är liksom lite... Så det var en jobbig stämning där. Och jag visste inte vad jag skulle svara riktigt där. För det blev jobbigt hela grejen. Så men vi pratar om det imorgon. Så. Vi tar det imorgon. Så gick jag hem och gick och la mig. Så sov på natten där. Så låg jag och sov. Och så mitt i natten så bara vaknade jag så här. Helt kall så här. Och så hör jag en klar stämma ifrån Herren. Så en klar stämma och säger. Stefan, så, om du tar bort honom så går jag också. Och då fick jag ett sånt budskap i mitt hjärta, va? Hur Jesus ser på människor. Du vet, det var ingen som besökte vår menighet som tyckte det var något märkligt att han stod där. För folk är mycket mer frisinnade och generösa än vad vi tror. Och han var ju full av Jesus. Va? Och Jesus brukade honom och fortsätter att bruka honom och så vidare. Att han hade det där i sitt liv bakom sig, det brydde inte Jesus sig om. Det var ju fortiden. Men jag fick ett sånt våldsamt budskap där av Herren. Och jag tackar Gud att inte jag gick på den där och att liksom flytta på honom. Utan istället så kom jag till bröderna där sen dagen efter. Hör ni, Jesus talade med mig en natt. Och så sa jag det här, jag sagt till dig nu. Och du vet att då ja, nej, det är klart att han ska stå där, va? Halleluja. Jesus älskar alla människor. Han älskar varenda en. Han älskar dig, han älskar mig. Trots att vi har det vi har, vi är som vi är. Han älskar oss allihop, halleluja. Och han vill bruka oss. Nej, och Gud visar, säger Peter, att inte kalla någon för ohelig eller oren. Alla är lika värda inför Gud. Gud har inte anseende till personen. Och allt folket sa, amen, halleluja. De färdiglagda gärningarna väntar på dig. Amen. Rör dig i en riktning som känns naturlig. Var öppen för en ny tanke. Låt Gud hjälpa dig med fördomarna. Och du ska se vad härligt det kommer att bli. Halleluja. En del av er. Jag bara fick den nu med sig. Ni kan komma musiker där och ni och Katrine. Nu ska vi sjunga den där som ni sjöng först. Det är en svensk sång bara så ni vet. Du ser mitt hjärta. Jag bara fick den med sig. Jag får saker ibland när jag preker. En del av er här, du kommer hamna på platser i ditt liv som du aldrig skulle kunna tänkt dig att du skulle hamna där. Men det börjar inte med att Herren bara stimper ner dig där, utan Herren tar dig de här stegen. Och sen får du stå där kanske år efter och tänka, tack Jesus att jag fick hamna här i mitt liv. Hade jag fått bestämma så hade jag varit kvar i mitt lilla liv. Men därför att du kom in i mitt lilla liv med din storhet, så fick jag uppleva hur jag fick komma på en plats i mitt liv där jag fick bli till välsignelse för så många människor. Halleluja. Tack Jesus. Var den vägen där någonstans, så med Jesus så blir det väldigt naturligt för dig. Halleluja. Tack Jesus. Jesus, vi tackar dig för den här menigheten. Vi tackar dig för varje person, varje individ som är här, Herre. Jesus, vi tackar dig för de färdiglagda gärningarna, Herre. Tack Jesus för att du har dem där för oss, Herre. Tack för att du hjälper oss att inte förakta platsen vi befinner oss på, Herre. Utan att vi får röra oss i en riktning, Herre, som känns naturlig för oss, Herre. Ja, vi får ta några steg i den riktningen, Herre. Och Herre, mitt i allt det där, Herre, så får vi vara öppna för en ny tanke som kommer från dig, Herre. Hjälp oss att visa. Och visa oss, Herre, vad den högra sidan, vad den står för i våra liv. Hjälp oss att fånga upp det, Herre. Och Herre, när vi då förstår att du hjälper oss där i vårt vardagsliv, med våra situationer, Herre, så är det också någonting annat du vill göra med oss, Herre. Du vill föra oss ut i hänsikten, Herre. Du vill föra oss ut i det som är syftet, the purpose, Herre, med våra liv, Herre. Du vill föra ut oss i det, Herre. Du drog ut Peter, Herre, in i det som var förutbestämt för honom, Herre. Och förberett för honom, Jesus. Tack för att du gör det med oss också, Herre. Och leder oss dit du vill att vi ska komma, Herre. Oh, du är så underbar, Jesus. Och tack för att du hjälper oss, Herre, med det som vi har som fördomar, Herre. När det gäller andra människor, Herre. Hjälp oss med det, Jesus. Hjälp oss att se människor så som du ser på dem, Herre. Att du hjälper oss att känna och förstå, Herre, människor så som du gör, Herre. Tacka dig för det, Herre. Tackar och prisar dig för det, Jesus. Du älskar alla lika mycket, Herre. Åh, Herre, du känner alla lika mycket, Herre. Du välsignar alla människor, Jesus. Vi tackar dig för det. Halleluja. Åh, prisat vare Herrens namn. Ska vi resa oss upp tillsammans? Tack, Jesus. Säg högt med din mun och säg så här: Jesus, tack för att du leder mig ut i de färdiglagda gärningarna för mitt liv, i Jesu namn. Och Herre, jag ska göra vad som känns naturligt för mig att göra. Jag ska röra mig i den riktningen. Och genom din nåde ska jag fånga upp en ny tanke och göra det på din måte, i Jesu namn. Och Herre, jag tackar dig för att du älskar mig så mycket så att jag inte får leva kvar i mina fördomar, utan att jag får vara fri, Herre, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart. Det har varit fantastiskt härligt att vara här tillsammans med er. Fantastiskt härligt. Åh, det känns som den här menigheten där, liksom, den sjunger, va. Det gör det, vi sjunger så. Men alltså, det finns en sång i menigheten. Härlig melodi. Tack, Jesus. Och ni har era bönekämpar. Jag tänker på Siv och ni andra här som har liksom stått i fronten och bara liksom banat väg. Och det har inte varit lätta år, kan jag säga, utan det har varit mycket rop och mycket vånda, mycket kamp och allt det där. Men du, Siv, du ska få vara med oss. Sa jag Siv? Ja, men det är också fint. Men du, Siv Liv, sa jag verkligen Siv? Alltså, jag blir trött nu, va. Men du, Liv, jag vill bara sända en speciell uppmuntran till dig igen, faktiskt. Därför att ni vet ju att hon går igenom ett angrepp på henne och så. Men bara säga det där också, sända från Herren i frimodighet, säga: du ska få vara med och se liksom frukten utav det som man också varit med och kämpat i. Halleluja. För livet är inte bara en kamp, den är också härliga segrar. Halleluja. Helheten, prisat vare Gud. Amen. Och jag tror, vänner, jag tittar ut över publiken här, jag tror att den här platsen blir, den är ju redan för lite, märker jag. Den här platsen, den måste utökas. Nya skinn, alltså. Halleluja. Nya skinnsäckar. Och det kommer, halleluja. Det blir ingen stress i det, det kommer. Färdiglagda gärningarna är där. Det bara kommer att öppna sig. Rör vi oss i riktningen här bara, så kommer det att läggas till rätta allting, va. Därför att här kommer det finnas människor, pastor Una. Ja, det kommer finnas människor här så kanske andra inte vill ta i med tång ens en gång. Det kommer finnas människor här som kommer här från livets alla walks of life, söndertrasade, ödelagda. En del av dem kommer inte se ödelagda ut på utsidan, utan de kommer se pena ut och fina, och de kommer ha mycket pengar på sina konton, men de är ödelagda här inne. Och det kommer ha dem här. Men det kommer också vara människor som är också ödelagda på utsidan. Livet har slagit sönder dem. Ni kommer få se det. Halleluja. Det är därför den här menigheten, den ska vara vacker, va. Därför ska det vara vackra byggnader. Det ska vara vackert här. Därför att människor är vackra. Halleluja. Och när människor kommer kanske från situationer där ingenting är vackert, va, så kan de komma och titta och säga: åh, det är vackert. Halleluja. Och det är mitt hem. Halleluja. Prisat var det mitt hem det här. Halleluja. Åh, tack, Jesus. Jag ser framför mig, kommer sitta en och annan med en burka liksom så här, va, och kommit in här. Och du säger: åh, kära någon. Och de kommer prisa Gud och uppleva Jesus. Halleluja. Sen försvinner burkan, vet du. Halleluja. Och Jesus blir kvar. Amen. Det kommer att ske. Amen. Det kommer att ske. Tror vi det? Vi har en hel liten latinamerikansk grupp där nere. Halleluja. Shibalakandas. Jag kan bara en mening, och det är Spiritus Santus. Halleluja. Och då börjar de så här, vet ni. Halleluja, underbar Jesus. Jag har ju ingift en chilensk flicka i vår familj, vet du. Halleluja. Jag älskar ju Chile, va. För jag har lärt känna en chilenare, va. Vet du, vi har problem ibland med Syrien kanske, eller vilka folk då. För vi känner inga. Vi känner dem inte. Men nu lär jag känna en arab. Halleluja. Nu vill jag känna en jude. För alla människor är underbara, skapade av Gud. Du märker ju att jag slutar ju aldrig här. Jag bara står och pratar här. Halleluja. Men det är så härligt. Amen. Underbar Jesus. Tack ska ni ha. Nästa gång så lovar jag ska med mig Marie. Jag ska verkligen ha det. För hon behöver uppleva det här. Och få dela den här glädjen som vi har. Och även förmana mig lite grann efter mötena. När jag har spelat ut för mycket. Halleluja, jag tränger det. Amen. Underbart. Du ser mitt hjärta. Halleluja.